Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till den här podcasten om valet 24, om valet i USA 2024. Och det är faktiskt 41:a avsnittet i denna, som vi trodde kanske lite avslagna och tråkiga till och med, valomgång, som nu har vänt till någonting helt annat. Och det är spänning varje minut nästan. Med oss, mig Henrik Thorsson, så finns alltså som vanligt dubbeldoktor Klaus Stolpe. Hej på dig.
Ja, hejsan. Ja, det är som du säger, det händer igen.
Ja, det har varit makalöst. Jag menar, sen juni en hopplös presidentdebatt. En presidentkandidat blir utsatt för mordattentat och en presidentkandidat hoppar av. Och en ny möjlig kandidat stormar genom landet med allt mer positiva siffror. Och ja, det är verkligen händelserikt. Någonting som har kommit fram då, vi pratade om sist, det var ju det här med debatterna. Att Trump motsatte sig och tjurade lite med den debatt som redan var satt. Och sen så plötsligt skulle han ha tre debatter. Hur gick det nu med det där? Vad är det för datum vi ska se fram emot?
Efter den där katastrofala debatten mellan, eller för Bidens del, ja, triumfat för Trump ska man väl säga, så var det ju en debatt inprickad ytterligare 10 september som de här ABC skulle ha, och det tyckte ju då inte Trump om, för han tyckte att det skulle vara Fox News som ska ordna den 1-3, och det kunde man ju tolka som ett exempel på att han helt enkelt ville ha ett svepskäl att dra sig djur, att han inte ville debattera mot Harris. Men då jag i vår vishet förra veckan så konstaterade att det skulle kunna vara klokt av Harris att säga att när man vill ta två då, för att det ligger ju hennes intresse av att få ställa upp och matcha Trump och visa att hon klarade det bättre än vad Biden gör. Mm. Speciellt kan hon väl inte klara det. Sen skulle jag gärna se en debatt mellan vicepresidentkandidaterna också naturligtvis, för att de blir ju, det känns lite som att vicepresidentkandidaterna är mer intressanta den här gången än normalt. Och det skulle kunna vara väldigt, väldigt underhållande. Och den här Tim Walz som vi ska snacka om lite mer av lätt insedda skäl, det vill säga Harris parhäst, running mate, så han nästan första han sa då han blev utnämnd, så sa ju att han skulle väldigt gärna debattera mot J.D. Vance ifall han kan slita sig från soffan. Vance har ju liksom ut, ja, vi behöver kanske inte gå in på detaljerna, men jag förstår aldrig liksom, varför måste man berätta allt?
Som inte ens platser i vår öppna och breda podcast, så går man inte allt för långt in i den där frågan. Men alltså den 10 september ser vi fram emot det då, det blir ju mycket mycket hetare än Biden-Trump till exempel.
Jo.
Men hur blir det då om det är, det blir ju enormt tryck, va? Eller alla kommer ju att titta på det där. Alltså, när...
Ja, det kommer nog att bli en enorma tittarsiffror, det tror jag säkert, för att jag kan väl, jag menar sådana som annars kanske inte tittar på den här typen av debatt, så då lär de väl titta i alla fall. Det
får, ja, man väl. Till och med du kanske ser på den, eller?
Det är ju mitt i natten, ja, men vi får se.
I vår ålder tycker vi om att sova, fast, och det är ju dag där de är, eller kväll eller eftermiddag. Men vi har också en sak som inte vi och någon annan heller har pratat om särskilt mycket, det är ju det här konventet som Demokraterna ännu inte har haft, men liksom, vi ska återkomma till det kanske senare. Men jag menar bara, det är liksom lite bortglömt nu. Behövs det egentligen ens längre?
För demokraternas vidkommande, för att det är ju, det liksom, det ger ju så mycket publicitet och uppmärksamhet, och det är som en manifestation av enigheten, om man står där och håller sina tal om vad man vill göra med landet och hur dåliga de andra är och så vidare. Så att det brukar ju nog vara så att då de här, i samband med att ett parti håller ett konvent, så stiger deras kandidat i Gallup-undersökningen direkt efteråt. Ja, och sedan de andra partier håller sitt, så jämnar det ut sig igen. Så att det har nog, det visar ju liksom på den här betydelsen av uppmärksamhet och publicitet och allt det där. Men nu är det ju en sån situation att att republikanerna höll ett partikonvent redan, var de var ju väldigt segervissa och sånt, och utgick ju från att det är Biden, och man höll på jorden av honom. Och sedan då så hoppar Biden av och Harris kommer in istället, så att de fick ju, republikanerna fick ju inte den där medvinden i galluparna som de här konventerna nästan alltid brukar medföra. Ah. Så att det måste vara väldigt snopet för dem, så att de har redan hållit sitt. Medan, och nu vet de att nu är det en situation var demokraterna kommer att få en massa all uppmärksamhet under några dagar. Så att det blir intressant att säga att hur ser galluparna ut sen typ en vecka efter att demokraternas partikonvent har hållits. Mm.
Verkligen spännande. Men det som är den stora nyheten som du sa i början, det är ju att vi har en ny då vicepresidentkandidat sen förra veckan när vi höll vårt senaste samtal. Och ja, vi börjar om igen med honom. Vad har du liksom noterat kring denne Waltz där?
Alltså, det är ju inte någon sån där jättekändis i USA heller, att av de här namnen som var aktuella med Shapiro och Kelly och Buttigieg och Bashir och så vidare, så att han var ju nog den minst kända även i USA. Men faktum är att han är ju gett demokraterna ett slagord inför det här valet, för att det är han som har myntat det där som folk kanske är uppmärksamma, att de talar om weird hela tiden, för att det var någon tillställning, alltså innan han blev utnämnd så sa han om Trump och Vance att det är just weird, alltså att det är lite märkliga eller knäppa eller någonting sånt, och nu det där slaget an, så att det där weird så stöter man på mest hela tiden. Men det som man kan säga om den där Waltz, så utöver, ja, det kan jag säga att hans farmor så var dotter till svenska invandrare.
Ja, just.
jag vill just då kolla upp ifall han ska haft finska rötter, men det hade han inte. Men att men det är på tal om Finland och den här Waltz, så att det var ju en Ville Skinnari, alltså han har suttit, en socialdemokrat från Finland som satt i förra regeringen. Han har träffat den där några gånger. Jag såg en intervju och han sa att den här Waltz så är liksom väldigt nordisk eller finländsk till sin där, så att det är en som säkert kan uppskattas här.
Okay.
Men i alla fall.
Men det är så han har utmärkt sig också i Minnesota där han är, va?
Ja, precis. Och Minnesota är ju, det är ju liksom de här trakterna dit väldigt många från Finland och Sverige och Norge flyttar i tiderna. Så att det är ju väldigt, väldigt många där som har rötter från Norden.
Ja, men fast han själv kom väl från Nebraska från början, men att han, eller hur visst
var det? Ja, så det är sant. Det är sant, det är ju att han är född i Nebraska. Men han är ju inte från någon sån här swing state, alltså det vill säga en sån här delstat som, det är ett argument för att ta Shapiro var ju att han är guvernör i Pennsylvania som kan vara den här andra delstaten. Men just Minnesota så brukar stå bakom demokraterna, men å andra sidan den här Waltz så kan ju vinna röster i andra delar av mellanvästern och så vidare, få lite mer röster från landsorten om vi säger så. Om det sedan räcker till för att få någon deltagare att svänga över till demokraterna är svårt att säga, men att de väl plocka röster lite härifrån och därifrån, för att han är lite sådär mera, ska vi kalla det lantisaktig, att han varit engagerad i frågor om typ lantbruk och sånt där som kanske normalt hör mer till områden där republikanerna är starka helt enkelt.
Men kan det vara en tanke då att han är en republikanvänlig vicepresident, tror du? Kan det?
Ja, i vissa frågor, men att han verkar vara liksom väldigt liberal och sådär, så att det var ju, min tanke var väl att Kelly skulle, alltså den där astronauten skulle ha känts som ett logiskt alternativ, så tillvida att han skulle ha kunnat haft lättare att plocka från som är, ska vi säga, mellanskiktet, mellan de som befinner sig i gränslandet mellan republikaner och demokrater, medan det här Shapiro skulle kunna säkra att man vinner i Pennsylvania och så vidare. Men att den här Waltz, så vad jag sett av honom så, no, i och för sig, jag är från Norden, obviously, och han har ju en sån stil, så han, jag gillar hans sätt att prata, han pratar inte en massa strunt, utan det är sån ganska sådär klarspråk utan att ändå vara ytlig, att han liksom framstår som en, alltså i mina ögon framstår som en ganska schysst typ, helt enkelt.
Men en person som han myntar ju det här weird, säger du, och sen, men också en person som plötsligt kan tala mot Trump, och det fäster liksom, det rinner inte av. Det verkar som att han kanske har förmåga att säga saker emot Trump som inte Trump kan värja sig eller bortförklara, jag vet inte.
Ja, det kan hända, och även då liksom samma mot Vance,
ja, Vance också,
eller Vance är ju ganska lik Trump, så att där har de ju två, republikanerna har ju två kandidater då, som är två par hästar som är rätt lika, förutom att den ena är dubbelt äldre än den andra, men att han tillhör ju kanske inte så mycket liksom nytt eller sådär, så att men att så att därför jag skulle ju, alltså jag tror ju att en debatt mellan vicepresidentkandidaterna kan bli nog så intressant, lika intressant som mellan presidentkandidaterna, för en debatt eller tre debatter eller två debatter mellan Harris och Trump så kan vara ganska förutsägbara.
Just det, okay.
Intressanta, ja, men liksom Trump är elak och Harris försöker vända det till det här med att hon är åklagaren och han är brottslingen, helt enkelt.
Just det, ja.
Och jag skulle vara förvånad om det skulle ta liksom helt andra svängar.
Det är förutsägbart liksom, lite upplägget där, ja, på något sätt.
Ja, men en sak med den där Walt som jag kom att tänka på, så, ju, jag vet inte vad det heter, då man, jag säger jag twittrar, men jag vet att det heter det exakt,
ja,
eller något, men att han har gått ut med att det här ska bli så roligt att få vara med om att få vara med och se på nära håll och Trump får en spark i att det är dessutom en svart kvinna som utdelar den där sparken, och jag menar, det är liksom ett sätt att uttrycka sig på som är ganska rakt på sak, men det sänker inte sig till riktigt den där elaka nivån som republikaner ofta har, eller synnerhet Trump och även Vance då, men att det är liksom klarspråk så att folk förstår.
Ja, jo, men intressant. Häftigt, alltså, intressant. Men det faktum att han har varit politiker, då han är ju guvernör nu, men liksom han har varit i det politiska, det har lite kommit skym undan, för jag tycker man har betonat att han var lärare på gymnasiet, alltså high school, och han var coach för fotbollslag, och han var liksom den vanliga, du berättade också att han kommer från rural background och sådär, och liksom den vanliga amerikanen på något vis, men att han faktiskt har ju jobbat ihop med Harris och så här, och varit i kongressen, va, eller hur? Så att...
Jo, och utöver det som du sa så har han ju ett långt förflutet i den militära. Så
jo,
han
dessutom,
har ju
det har lyfts fram, ja.
Jo, precis, men sedan då så det har ju även kommit kritik mot det, för att han var i militären då fram till 2005, och då satsade han på politiken, så att mellan 2006 och 2018 tror jag så satt han ju i representanthuset, så han har ju varit mer än ett årtionde i kongressen, helt enkelt. Men att nu har det ju då kommit fram något sånt här att han skulle ha ungefär svikit sin enhet och ställt upp i det här politiska val för att slippa åka till Irak och någonting sånt, men att det är ju så att det där kommer väl att vävas av och andra. Jag tror inte att det blir så mycket av det där, för att det var väl ändå det är svårt att säga, men att det här, man märker att en sån sak har tagits fram, och J.D. Vance så föga förvånande så är ju mån om att betona att han minns han nog har varit i Irak och tjänstgjort.
Ja, det har han. Den här,
ja, det har han. Att han är ju meriterad militär. Även han, så att säga. Det där kommer att bli en sån där sak som kommer att tas fram. Men att, det är ju svårt att säga hur mycket det kommer att snackas om det där.
Men det här med att han har varit i representanthuset så länge, det är lite märkvärdigt, för där sitter man ju en kortare period också, eller?
Det är väldigt olika, för att en del vill ju gå vidare till till senaten sen för det högre status, men det beror ju på förstås vem som är sen, eller vilka som är senatorer från den egna delstaten, så att det finns ju nog faktiskt folk som har suttit väldigt länge i representanthuset också.
Ja, okej, okay, just det. Mm. Men det där är intressant. En sak då som man undrade lite, det var ju i slutändan när Waltz blev vald, så var det ju framförallt Shapiro kanske som hade, det sades i media, som var number two eller number one, och de två, stod det mellan de två sista dagen. Där. Men vad kan det bero på att Shapiro inte blev vald? Han är ju också, som du har nämnt, väldigt duktig på att tala, väldigt bra, jättestark ledare från Demokraterna och så vidare. Kan man lista ut varför det inte blev han, eller...?
No, det är ju det att vi, sånt där är ju inte helt transparent, så att vi kan ju förstås inte veta. Men en grej som vi ju då var inne på förra veckan, så var att den här John Fetterman, alltså en senator, en demokratsenator från samma delstat som Shapiro,
ja.
Så hade ju gått ut med att han absolut inte tycker att Shapiro är ens en lämplig som vicepresident, för att han upplevde att Shapiro är en sån som i första hand tänker på sig själv. Och det där så reagerar jag väldigt mycket på, för att jag trodde att man liksom höll ihop utåt, oberoende. Och det, men så att jag, och sen har jag nog sett att det där har också nämnts.
Mm.
Men sen en annan grej så är ju att den här Shapiro det här är lite att gå ut på en is som är både hal och svag. Men att jag har funderat... Kan det ha någonting att göra med att den här Shapiro är av judisk bakgrund? Inte så att jag tror att folk, speciellt många inom Demokraterna, tycker att det är något fel i det.
Mm.
Men grejen är att om man en gång har en huvudkandidat som är helt enkelt icke-vit och kvinna, så är det som bättre då att den vice kandidaten, som vi har varit inne på förr också, att de som kompletterar varandra, antingen geografiskt eller politiskt eller något annat, och då blir det liksom lämpligare med en kar som är helt enkelt vit och protestant.
Jo, men visst, alltså det är jättebra sagt, för där är ju Walt, som vi sa nyss, alltså han kan vara en republikan magnet, alltså mindre risk att han inte är det, medan faktiskt en sån som Shapiro, även om han är jättebra och kanske visst är en magnet också, ändå det finns en risk att han inte är det, medan Walt är mer safe där. Att han är the normal American ungefär, fast ändå liberal.
Precis, att man är, no, eftersom jag är från Finland och du från Sverige, så att alltså, Waltz är det som ni i Sverige kallar för lagom.
Ja, lagom människan, som samtidigt har lyckats enormt bra med liberala insatserna han har gjort. Men,
precis, för att just med den där Shapiro också, så jag har konstaterat att han har fått skit för att han har uttalat sig mycket kritiskt gentemot Hamas. No, men alltså grejen är att jag är ingen expert på Mellanöstern, men att jag är väl knappast ensam om att tycka att Hamas är den största olyckan som har drabbat palestinierna, för att liksom repetera lite, sen de tog makten i Gaza så har man ju inte ens ordnat några val där.
Nej.
Och de till med en massa jävelskap, men ledningen så de är ju de som ligger bakom, så de håller ju till i
helt andra
länder. Ja. De sitter ju inte i Gaza och tar emot de där attackerna. Men det visar ju att allt som har med Mellanöstern att göra, så är ju väldigt känsligt, för att jag kan väl tycka att det skulle komma kritik mot en sån som Shapiro, icke minst mot hans, med vilken bakgrund han har, att en religiös sätt att man uttalar sig, men om Mellanöstern rent allmänt, men jag menar om man nu explicit riktar udden mot Hamas, ja. Så är det väl som sådär, men är det någon som tycker om Hamas överhuvudtaget?
Nej, det verkar vara lite knepigt, men en sak som vi nämnde förra veckan, det är det här med att världsekonomin var lite turbulent då veckan före, och sen har det förstås stabiliserats, men man vet ju inte om det här är ett hack på vägen mot något värre, eller om det bara är en justering i ekonomin och så vidare. Och det där kanske man skulle kunna upprepa inför också konventet nu, att vad har det för betydelse för sittande president eller regerande parti så att säga, att ekonomin kanske blir dålig i det här läget. Vi kanske ska påminna lyssnarna om det, som är en viktig fråga eventuellt.
Ja, det där är igen en påminnelse från förr att och då man alltså nördar, som folk som grottar ner sig där, så försöker jag hitta mönster att vad är det som gör att det ena eller andra partiet vinner. Och en sån här sak som tycks hålla streck ganska bra är att det, hur har ekonomin utvecklats under det sista eller det tredje kvartalet under ett val, och alltså mellan juli och september, så att det saknar uppenbart, för människans politiska minne är ganska kort, och ifall det då just före valet har, att det upplevs som att man själv är på väg kanske att tappa jobb eller att grannen har blivit arbetslös eller något sånt, så lider det styrande partiets kandidat av det helt enkelt. Så jag menar, det är knappast Kamala Harris fel att aktierna har sjunkit, men att det gynnar ju inte henne. Det gynnar ju inte henne i gallupparna i alla fall.
Nej, intressant att se
att,
det.
Att det här kan ju låta lite långsökt, men det finns ju statistik på det här grejerna, så att det är ju inte någonting som någon bara har, varken jag eller någon annan har dragit till med ur vare sig rockarmen eller hatten. Och bästa exemplet som jag nu kommer på, så var ju det här med då Obama valdes, och Obama mot McCain, för att det var ju som bankerna började gå omkull där under slutet av George Bush den yngres presidentperiod, och det var då som McCain började tappa i gallupparna helt enkelt.
Ja, intressant. Vad säger din spågubbe? Har vi hört av honom något? Han hade ju teorin att Biden blir kvar. Det blir han ju absolut inte nu. Så att, vad hette han nu med tyska namnet, du minns?
Alan Lichtman.
Ja, har du hört någonting vad han säger?
Ja, jag tänkte man skulle kunna återkomma till honom vid tillfälle. Men att jag såg en intervju med honom att hans modell, så tyder nog på att Harry skulle det här ha god chans att vinna. Så att, vad han tror personligen vet jag ju inte, men att först sa han att om man stirrar sig blind på hans modell, så skulle det löna sig bättre att ha kvar Biden, men det vet ju både du och jag och alla som lyssnar, och även den här Lichtman själv, att så knappast faller. Men därför att rent historiskt sett så brukar en sittande president oftast vinna.
Just det,
men
okay,
ja. Han menar att enligt hans modell så är det Harris som ska ta hem det.
Är det det? Ja, det sa han redan.
Märk väl, enligt hans modell, men vad han tror personligen vet jag ju inte, men det var en intervju med honom som jag såg i USA Today, ifall någon vill kolla, men att han sa också att han skulle helst återkomma efter det där konventet, och att hinna som gå igenom lite mer grundligt.
Ja, men okej, det blir ju jättespännande. Han har ju bara haft fel en gång, eller vad är det han haft?
Ja, jo, precis.
Men det är lätt att ha, det är, statistiken är lurig. Det här kunde ju vara ett år när han har fel, det faktiskt. Man vet att det...
Ja, men därför att, jo, precis, för grejen är ju att det är ju ingenting som är
normalt.
Likadant som normalt. Så
att, men för att få lite stabilitet i den här kaosartade utvecklingen, som ändå är spännande, måste jag säga. Mer spännande kanske än vi hade förväntat oss när vi började den här serien.
Mycket mer.
Så ska vi nu gå till det mer trygga, nämligen historien, där också Klaus är expert, doktor i historia och har sysslat med presidenter. Vi har ju en serie om alla presidenter i USA hittills då, och vi har kommit fram till att nämna en av dem som är faktiskt ganska intressant. Det är återgång till det här militär som leder landet, och det är faktiskt Eisenhower som är veckans president. Han är 34:e presidenten, Dwight D. Eisenhower, och han levde 1890 till 1969 de facto, in i vår tid alltså, och president var han då 1953 till 61, så det var ett bra tag. Vad kan vi säga kort om denna stora ledare i andra världskriget de facto?
Han var ju boss för de här allierade styrkorna i Europa under kriget, och sen då det drog ihop sig till val 1952, det sägs att han skulle ha blivit uppvaktad både från demokraterna och republikanerna.
Just det.
Han valde republikanerna, och det var knappast självklart, därför att han var väl ändå på många sätt mer liksom åt det liberala hållet. på sätt och vis så att han kunde lika gärna ha ställt upp för demokraterna, men han konstaterar att i den värld som man då levde i så ville han förhindra att det fanns starka såna isolationistiska krafter inom republikanerna, så han ville bromsa upp dem, för han konstaterade att USA måste vara med och liksom ta ett ansvar där och inte låta östblocket hålla på härja som de vill.
I Europa han, då framförallt och, kanske, ja. Mm.
Ja, eller även liksom, jag menar, Mao Zedong hade tagit makten i Kina.
Just det, okej.
Och så vidare och så vidare. Och Koreakriget pågick då han blev vald och sånt.
Men man måste väl säga då att han var verkligen en president på beställning, eftersom båda partierna ville ha honom.
Så. Betyder det
att han klarade sig exceptionellt bra i valet?
Att han var ju ganska överlägsen, både 52 och 56. Det var en stackare som hette Adlai Stevenson som ställde upp för demokraterna. Och han såg sin chans då 56, för han trodde att Eisenhower inte kommer att ställa upp, men då fick han stryk en gång till. Men om vi nu ska ta, eftersom vi nu brukar tala om kuriositeter, så det är ju vid den här tiden så är det ju ganska vanligt med TV i USA redan.
Just det.
Det är den här tiden man får de här liksom valreklamerna på TV, och de ser ju väldigt töntiga ut idag, men de var rätt sofistikerade på den tiden. Man hade en serie som hette Eisenhower Answers America.
Oj,
man plockade
in
folk från gatan som fick i uppgift att komma in och ställa en fråga i en TV-studio och titta uppåt, och så filmar man in. Eisenhower var ju naturligtvis inte där, men att de filma honom då, så att han svarar på den där frågan och tittar neråt, så han så där med majestätisk ut. Och det var ju som sådär att det kunde vara någon kvinna då som kommer in och säger att ja, men att matpriserna har blivit så höga och så vidare, och så klipper man in Eisenhower som tittar neråt och förstår att ja, att min fru Mamie, så hon är i nacken på mig det där också, och sen då så avslutar han med att that's why it's time for a change.
Just det, så det var lite,
men de är roliga att titta på dem där, för de är lite sådär. Jag vet inte om man kan använda ordet gulliga.
Ja, jo, men
de är som så. Du vet, i TV:s barndom och sådär, så de är rätt skojiga faktiskt.
Ja, naiva och oskyldiga.
Ja, på något vis.
Men det är ju intressant att han är sista presidenten född på 1800-talet, och så kommer ju Kennedy sen, och som alltid anses vara den yngsta, och vi vet ju att han inte egentligen var det, men han var ju ung och han var den första på han var den nya generationen i alla fall som kommer sen. Så det blir spännande att höra nästa vecka, men vi ska förstås bevaka USA på andra sätt också, och prata om Harris, om konvent, om Walt, om Trump och Vance och allt det andra. Så du är välkommen att lyssna igen, du kan också ställa frågor till oss, info@totalmedia.com, info@totalmedia med TH, totalmedia.com, så kan Klaus kanske svara om du har lust att fråga oss något. Och dessutom lyssna på vår presidentserie också, Mr. President, på den sidan också, totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Vi tackar för den här veckan, Klaus.
Tack själv, alltid lika kul.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.